Varmt välkomna ska ni vara till podcasten Mellan himmel och jord.
Med oss JLC och Acast.
Precis, nu rullar vi jingeln. I'm unstoppable. I'm the warship in the rain zone. Eller?
Hon är jävligt bra.
Ja.
Men det är inte hon på bilden. Det är någon annan, ja, som vill vara offentlig på bilden.
Ja, precis, precis, precis.
Via Sia.
Via Sias sida.
Ja.
Ja.
Blir känd via
Sia. Hur gammal är hon egentligen?
Sia?
Ja.
Ja, det vet jag inte. Vad kan hon vara?
Nej, men hon
jag får gissa då. Hon är född 1988.
Nej, men Kalle.
Jag gissar.
Hon är upp mot 40 alltså. Ja, det är man ju då, kommer jag på. Det är man ju då.
Hon är 45, ta mig fan.
Ja, jag menar det.
Satan.
Ja. Men skit i det.
Skit i det.
Skit i
ska
det.
Inte fastna på Sia sånt.
Vi har med oss en gäst idag för första gången på, alltså jag vet inte hur länge det är.
Det är riktigt länge sedan.
Ja. Jag tycker vi är en stor applåd för Emily. Välkommen.
Tack snälla.
Emily Kock, va?
Jajamensan.
Ja, exakt. Vi får inte glömma efternamnet.
Nej.
Emily Kock.
Ja. Emily Ekman Kock.
Ja.
Alltså
ja.
Det är ju, din pojkvän är ju kock.
Han är kock.
Heter om han ni... också kock?
Nej,
om ni gifter det så måste ni ju ta ditt.
Ja, men det har vi redan sagt. Det måste ju bli så. Det är ja. Ju klockrent i sådana fall.
Ja, vad heter han?
Orshammar. Han heter Viktor Orshammar.
Viktor Kock?
Ja, precis.
Ja. Det är fan bra alltså.
Det är bra, ja. Det är bra firmanamn typ.
Ja.
Kan han börja med lite catering?
Ja,
och...
ja. Perfekt.
Emily, vart är du född, höll jag på att säga?
Jag är från Göteborg, jag är i Sisjön.
Ja.
Jag har fått, men jag bor i Kungsbacka just nu.
Nu bor du i Kungsbacka?
Jajamän. Ja.
Sisjön, det är våra hoods här.
Mm.
Kungsbacka, det är ju samma som Niklas.
Ja.
Är det möjligtvis så att ni har inte gått samma skola eller någonting?
Nej, jag har aldrig träffat honom innan så.
Nej. För jag hade någon, jag måste erkänna, jag spelade kod med Niklas kompis här igår.
Ja.
Och de sa, ja men Emily, fan, jo men det tror jag vi vet vem det är. Men alltså? Du gick i Göteborg alltså.
Ja, jag gick på NTI-gymnasiet.
Ja, det känner jag till.
Ja, jag läste film där borta.
Är du det?
Mm.
Men när är du född?
96.
96?
Mm.
Niklas är ju född 98, va?
Ja, det tror jag.
Ja, så, vi har fan lite koll på det här.
Jo, men något sånt.
98
något sånt.
Är det väl?
Ja.
Det är som Sanna.
Ja.
Precis. Ja. Det är ju så här, vi har haft många gäster via åren, men vi har nog aldrig tagit upp ett så här allvarligt ämne innan, tror jag.
Mm.
För du har ju varit med om en av Sveriges största nätpedofiler.
Mm, precis.
Kan du berätta, om vi spolar tillbaka tiden, hur gammal var du liksom när det här började?
Alltså jag var inte så ung ändå. Alltså jag var 17 år gammal och då är jag liksom så här, ja men jag skulle liksom fylla 18 nästa år.
Ja.
Och då kan man ändå räkna som vuxen nästan vid den åldern.
Ja.
Ja, jag var 17 år gammal och det här var 2012 som detta hände.
Mm.
Just det, men då jag hade inte börjat gymnasiet ändå eller?
Jo,
17.
Ja, det gjorde jag.
Ja.
När började du, Kalle?
Ja, du gick typ första året då eller?
Mm, ja.
Ja.
Jag tror att jag gjorde.
Ja.
Jag var på väg att börja andra ring eftersom det höll på under augusti.
Ja, okej.
Okay. Så att jag skulle börja tvåan.
Ja.
Mm.
Ja.
Men kan du förklara hur går det här till liksom? Att vart började någonstans? Hur skedde det här?
Ja, jag var alltså med min före detta bästa vän. På hennes sommarställe. Och just då så var bilddagboken väldigt stort. Det var liksom, det var coola grejer.
Just det.
Och vi hade varit och badat och vi hade tagit massa fina bilder. Och vi liksom, det är klart vi ska lägga upp dem här på bilderboken liksom. Det var det man gjorde. Så vi la upp dem och sen så blev det kväll. Och sen helt plötsligt så får vi båda två ett sms. Och hon raderar sitt sms. Hon säger liksom inte ens vad det står. Hon bara raderar det. Och jag får då där det står: vet dina föräldrar om att du lägger upp såna här bilder?
Mm.
Och jag undrar vad fan är det han menar? Eller vem är det här? Liksom. Så jag svarade, ja. Vad menar du och vem är du?
Ja.
Och då säger den här personen bara att men lägg till mig på Skype så ska jag förklara för dig vad det är du håller på med egentligen.
Aha.
Och jag är ju väldigt sån så här person så att du ska inte få komma och säga till mig vad jag håller på med. Eller vad jag inte ska få göra, ja. Eller vad jag gör. Så att dum som jag är, vilket jag verkligen var, jag la till den här personen på Skype för att jag ville ha rättvisa. Mm.
Men om jag bara får bryta lite. Vad, bilddagboken, då... Det är lite som Instagram, va? Man kan lägga upp texter till bilder och allt sånt,
ja,
där.
Ja, men precis.
Men då hittar han ditt nummer där då, eller?
Ja, alltså på bilderboken var jag liksom, ah, nej men hej, jag heter Emily och jag bor här och bla bla bla.
Ja, just det.
Så att det gick, då var det liksom, men man tänkte ingenting, nej. På att man la ut all sin personliga information, för det, nej, var ju, det är ju bara internet.
Ja,
just det.
Så att han hittade ju det på typ 3 sekunder. Och sen så skrev han då till mig.
Mm.
Så det var enkelt att hitta.
Hur gick Skype-mötet?
Ja, det på kvällen där så började jag skriva till honom och bara, vad är det du vill? Och då sa den här personen att nej, men jag heter Sara, har jag för mig att han sa. Mm. Jag är 25 och jag bara tycker det är konstigt att du lägger upp såna här bilder på dig själv. Vet dina föräldrar om att du gör det? Inte det är lite äckligt att du håller på så här? Jag förstod ju absolut inte vad den här personen menade, för att det var oskyldiga bilder. Det var verkligen så här, vi är 2 tonårstjejer, vi gör inget dumt liksom.
Nej.
Men nej, den här personen fortsatte att trycka på att jag var äcklig och att det var fel och att jag hade gjort något konstigt.
Mm-hmm.
Och om någon sitter och trycker in information i dig hela tiden, liksom så här, att det här du gör, det är fel, det är konstigt, det är äckligt. Då blir man så här, men herregud, vad håller jag på med? Vad har jag gjort?
Ja.
Mm.
Men jag, till slut så somnade jag ifrån det. Och sen dagen efter, har jag för mig, så åkte jag hem. Och ganska snabbt därpå så fortsatte samtalet. Inte av min vilja, utan att den här personen fortsatte skriva. Och till slut så blev det en sån ond cirkel att den här personen fortsatte ha kontakt med mig hela tiden. Jag kunde inte göra så mycket, utan den här personen fortsatte att trycka på att jag hade gjort något fel. Och innan jag visste ordet av så sa även den här personen att du, det finns inte bara bilder på dig. Jag har en video på dig också.
Va?
Mm.
Vad var det för video liksom? Var det
från... Han sa att det fanns en naken video på mig. Att det hade spridits.
Han hittar på alltså.
Han manipulerar.
Precis.
Liksom.
Han är ju en manipulatör. Eller vad
ja,
heter.
Ja, ja. Ja.
Men hade under den här tiden som han fortsatte skriva och vara på dig, hade du... alltså under hur lång tid var det som han fortsatte tjata, alltså hade du lagt upp fler bilder eller var det liksom samma, fortsatte han trycka på de här bilderna?
Han fortsatte trycka på de där bilderna, det gjorde han, och till slut så började han ju säga, ja, men de här bilderna när du står vid vattnet, och då sa jag, ja, men herregud, är det här vad det allt här handlar om, för det där är ju ingen fara, det där är ju liksom oskyldiga bilder. Och det var ju då han kom igång med det där att okej, men hon nappar inte på detta nu längre, utan nu måste jag hitta på någonting. Och det var då han sa, men nu har jag en video på dig och nu ska du göra som jag säger, för annars så kommer den här videon ut och det vill du inte. Och det fanns ingen video på mig.
Nej.
Men han fick ju mig så stenhårt att tro att det fanns en video på mig, för att det han gjorde, det var det han gjorde bäst.
Ja.
Och det var att manipulera mig.
Ja.
Mm. Ja, det är helt sjukt ändå att man kan bli så påverkad. Mm. Jag menar, det blir man ju. Man kan ju bli hjärntvättad. Till slut så tror man ju på det själv om personen i fråga säger det tillräckligt många gånger.
Ja.
Det är konstigt hur man fungerar där.
Ja, men det är jättemärkligt verkligen. Nu efterhand kan jag tänka så här, men herregud, varför stängde jag inte ner datan?
Ja.
Varför stängde jag inte ner datorn?
Nej, men det är ju för att du är orolig också.
Ja, men
för han kan ju lika väl säga sanning. Du vet ju liksom inte. Och till slut så bara tänker du, oj, jag är körd liksom.
Ja.
Mm.
Men vad sa han om den här videon då? Liksom...
Jag sa, nej men jag har liksom, det finns ingen video på mig. Han sa, jo, det finns visst en video på dig här. För visst är det så att du har en pojkvän.
Mm.
Och vid den här tiden så hade jag en pojkvän och han var världens mest oskyldiga pojkvän. Vi hade liksom typ knappt pussats liksom.
Ja.
Mm. Så jag bara, ja, jo, det har jag. Han bara, ja, han har tagit en video på dig, ska du veta. Och sen så finns det en annan video. Och du går i skolan, så att där har ju någon som har smygit en video på dig. Det här vet du. Och det blev lugn efter lugn. Och till slut så blev jag så här, men herregud. Det finns en video på mig. Det finns en video på mig.
Mm.
Och genom att han hade den hållhaken på mig, så blev det att nu kunde han göra lite vad han ville.
Mm.
Så sa han, men vet du vad? Jag ska inte skicka den här videon till någon om du gör som jag säger nu. Och det var där det verkligen började på riktigt.
Ja.
Mm.
Det var då han sa att nu ska du göra som jag säger. Mm. Och helt plötsligt så stod jag där 2 på natten och klädde av mig framför kameran.
Mm.
För att det var det han sa till mig jag skulle göra.
Mm.
Han brydde sig inte om att det var sent, att jag skulle upp dagen efter, såklart han inte gjorde. Att jag grät, att jag sa att jag vill inte. Jag vill inte, snälla.
Mm.
Det spelade ingen roll, för att han skulle ha sitt.
Mm. Fy fan.
Ja. Fy fan, ja. Men vad var det här för kille eller man liksom? Hur gammal var han och vart kommer han ifrån? Vart satt han?
Ja, han är en gubbe som är 69 år gammal idag.
Mm.
Han kommer ifrån Leksand.
Mm.
Och han är fortfarande aktiv idag. Jag vet inte om ni minns det, men det fanns en sida på Instagram för ett tag sedan som heter Akta er för dessa. Vet ni vilken sida det är då?
Nej.
Fan, det känner jag igen.
Mm. Jag vet, nej, den sidan känner jag inte, men jag vet andra sidan.
Ja, men det var en sjukt stor Instagram-sida. Den hade alltså hur många följare som helst.
Ja.
Där de la ut då bilder på alltså pedofiler, och där de la ut bilder på mördare och sådär. Så, ja, verkligen såhär, men akta er för dessa människorna.
Ja.
Och där dök han upp helt plötsligt. En dag när jag satt och scrollade på Instagram lite sådär.
Jag tror att den är aktiv fortfarande, eller? Den sidan?
Nej, den har plockats ner.
Ja, det är så.
Mm.
Mm.
För man får ju inte lägga upp bilder.
Nej.
Så.
Nej. För jag för mig att om vi pratar Örebromannen, det är ju han våldtog ju 14 pers i Örebro. Han, jag för mig att han bet av örat på ett offer och nu bara smög på dem under broar och sådär.
Ja.
Han såg jag, jag tror det var på den sidan, eller någon liknande sida. Han är ute. Han är ute nu. Han satt inne i 8 år. Och han finns i Örebro eller någonstans. Ja. Liksom.
Ja. Det är helt sjukt. Det är
men jag vet den här andra sidan, det var ju den jag tog upp i tidigare poddavsnitt. Du vet, de här 2 killarna som körde och bestämde träff och sådär.
Mm.
De lurade ju pedofiler.
Ja, men det där såg jag.
Såg du den? De träffade han i Nordstan.
Just det.
Ja,
just det,
men
just
den ligger nog också nere nu, tror jag.
Det gör det.
Ja, det gör han. Det gör han.
Mm.
Ja, men på den här sidan i alla fall så fick jag ju då läsa att han fick permission från fängelset, och när han kom ut från permissionen då fortsatte han igen. Det första han gjorde, han liksom loggade in på internet och bara körde igång igen. Skön snubbe.
Men det här är en gubbe som håller på med, alltså han skickar frist ut där, va? Han håller på med flera samtidigt.
Ja, det han håller på med, det kallas ju för grooming.
Ja.
Och det är ju när en vuxen människa tar kontakt med barn i sexuellt syfte.
Mm.
Men när det här hände mig, utan jag trodde att jag ju var ensamast i världen när det här hände.
Mm. Mm.
För att han höll på så mycket med mig. Alltså det var konstant. Men det var inte förrän i rättegången jag fick reda på att det var ju jag och så var det 12 andra tjejer.
Mm.
Under samma period?
Under samma period.
Mm.
Och även tidigare.
Ja.
Men då blir man liksom så här, hur är det ens möjligt?
Mm.
Men
hur gick tankarna när han började trycka på att liksom, det du har gjort det är fel, och när han sa liksom att nu ska du göra som jag säger och det här. Vad tänkte du kring att typ prata med dina föräldrar eller någon vän eller sådär? Det existerar inte, eller?
Nej. Det fanns ju inte. Det som hände, det i mina tankar då, det var mitt fel.
Ja.
Jag var äcklig.
Det här får inte komma ut till
det
någon.
Det här får inte komma ut. Och då är det viktigt att tänka på att jag hade en pojkvän vid det tiden. Så att när liksom så här, man ska kunna visa sin telefon öppet och man ska liksom så här, jag höll undan min telefon så hårt och varje gång någon frågar, ja men hur mår du? Ja men jag mår bra. Mm. Det är ingen fara. Mm. Ja. Men jag, det blev så intensivt till slut att jag slutade äta. Jag slutade gå till skolan. Ja. Mm. Jag slutade fungera överhuvudtaget. Mm. Och jag älskade skolan för att jag fick hålla på med det jag älskade liksom. Mm. Men jag slutade gå dit. Och då insåg ju då min för detta pojkvän liksom att det är någonting som är fel här nu. Ja. Så en kväll så satt han med mig och bara, nu vill jag kolla igenom din telefon och dator. Och då fick han reda på vad det var som hade hänt. Mm. Och då sa han, nu går vi till dina föräldrar och pratar om detta. Mm. Och till slut så fick ju de veta. Men alltså det är så mycket som hände innan han fick reda på vad som egentligen hade hänt. Ja. Men det är timmar av skypande, av tårar, av skam, av att jag skriker, bara låt mig dö. Bara låt mig dö istället. Liksom, varför vill du se mig död? Ja. För det var så det kändes som att han mördade mig varje gång. Mm. För att mitt liv försvann.
Jag vet att det kanske är jobbigt. Mm. Eller såklart är det jobbigt. Men just de här videomötena ni hade, kan du gå in mer på detalj vad han sa liksom när ni inledde de här? Hur visade han sig själv? Eller hur funkar det? Eller såg han bara dig?
Ja, alltså det var en ganska standard, eller inte standard, det var en ganska, han hade liksom ett sätt som vi satte upp det varje gång. Mm. Han sa, nu startar du kameran. Och han skrev bara, han visade inte sin röst, eller han visade inte sig, ingen röst, ingenting, utan han bara skrev hela tiden. Och så att medans jag stod där framför kameran i mitt mörka rum liksom, så fick han mig liksom att göra saker framför kameran då. Men han visade sig aldrig, utan han skrev exakt det jag skulle göra. Mm. Och de här mötena, de pågick i allt från 20 minuter till 6-7 timmar.
Oj, fy fan.
Och då skulle jag göra det som jag skulle göra. Det var posering. Jag skulle posera för honom i olika vinklar på olika sätt. Ja. Och gjorde jag ett minsta lilla misstag, då var jag tvungen att göra om hela proceduren igen. Ja. Och det, så skulle han ha det.
Ja. Och så var det ständiga hot liksom, gör du inte det här, då skickar de här bilderna överallt liksom, och videosarna.
Och en kväll så orkade jag inte mer. Så jag stängde ner datorn.
Ja.
Och dagen efter så får jag en länk. Då har han lagt ut mig på YouTube. Och han har lagt ut mig på Scandal Beauties.
Nej.
Han har även skickat en länk till min skola. Så det blir snabba ryck. Jag går till min rektor. Och det här är saker jag inte vet om de minns eller ens om mina klasskamrater visste. Liksom. Men det blev liksom så här, hej, får ni en länk? Klicka inte på den, det är ett virus. Så är det med det. Han skickade även länk till min mamma, till min pappa, till min mormor. Alla mina släktingar. Praktiskt taget. Så att, och det här var ju liksom när de hade fått reda på det. Så det här var ju lite senare.
Ja.
Men den här länken kom i alla fall ut till alla jag kände.
Fy fan.
Så där låg jag på YouTube.
Vilket jävla svin.
Skickade han det här från sin egna liksom? Eller körde han så här anonyma?
Ja, anonymt.
Anonymt. Så man kunde liksom inte spåra hans adress eller någonting på det när han
Nej, alltså jag vet inte riktigt vad som hände, för polisen blev ju inblandad, minns jag, efter att jag hade berättat.
Ja.
Och jag minns att min pappa och mitt ex då, de jobbade stenhårt för på något sätt försöka få ner videon. Jag menar, de gick ju in och anmälde den här YouTube-videon.
Ja.
Och till slut så blev den ju nedtagen, men innan den blev nedtagen, den hade ju över 500 visningar.
Mm.
Och det är rätt mycket, 500 visningar.
Och grejen är ju så här också, att ligger han på YouTube, då är det många som kan screenrekorda. Och
liksom,
det är ju lite den grejen, att hamnar det på nätet någon gång så är det väldigt svårt att få bort det till slut. Mm. Men hur reagerar liksom vänner och folk på skolan? Jag menar, det är ändå en tuff tid liksom, när man går i gymnasiet. Mm. Vad sa de om detta?
Jag pratade inte med mina klasskompisar om detta. Det är väl först nu de vet.
Ja, okej.
Och jag har väl inte riktigt pratat med någon av dem på det sättet heller. Jag menar, jag gick typ i skolan för att göra det jag skulle göra. Skolan var ganska tuff, och alltid varit tuff för mig. Och även om jag hade vänner så, så var det inte alls att jag delade med mig sånt här av dem. Mm. Alltså till dem. Mm. Så det är väl först nu som jag tror att de vet. Och jag kanske fick något sånt här... Ja, det är väl... De skrev liksom, för fan vad jobbigt eller för fan vad tråkigt att höra, kämpa på och sådär.
Ja.
Men som sagt, det är väldigt svårt att komma ihåg även också hur folk reagerade, för att allting är ju väldigt suddigt då det var en jobbig tid.
Men då var inte du heller, alltså gick du, var du i skolan under den här tiden som när han skickade länkarna och sådär, eller var, höll du dig hemma då?
Både hemma och gick till skolan.
Ja, det var i skolan också.
Ja, det var jag. Och han höll ju på under skoltid också.
Ja,
så
att
jag fick ju gå in på toaletten liksom.
Nej.
Jo.
Ja, du kunde bara liksom gå från en lektion.
Ja.
Nu måste jag göra det här.
Nu måste jag göra det här. Han kunde ju spamringa på Skype då.
Ja.
Och så att nu gör du som jag säger, fattar du, annars vet du vad som händer. Och det var ju inga tomma hot. Utan, alltså, han gjorde det, det fick jag ju bevis på sen att han skulle göra det.
Ja.
Men efter att jag hade anmält det då, så började polisen jobba väldigt hårt.
Ja.
Och de tog allting ifrån mig. Alltså de tog dator, de tog telefon, de tog röjet. Stängde ner mina konton och allting.
Men gjorde du anmälan efter att han hade skickat de här länkarna då? Eller var det senare?
Oj, jag minns faktiskt inte. Jag vet bara att det hände.
Ja.
Men jag minns att efter jag hade berättat för min pappa och styrmamma så var det verkligen så här att, alltså samma, alltså 20 minuter efter att jag hade berättat så satt vi i bilen på väg till polisstation.
Ja, okej. Okay. Men minns du om det liksom fortsatte alltså från hans sida att du fortfarande var kvar i det efter polisanmälan och sådär?
Ja, det var jag.
Ja, det var du.
Han försökte kontakta mig hela tiden och det fick jag ju veta sen.
Ja.
Att det var försök till försök att kontakta mig, men till slut så när han fattade att någonting höll på att hända så slutade han ju.
Ja, okej. Okay. Alltså efter du hade varit hos polisen sådär, då var inte du med på någonting mer, om man säger. Då var det stopp där.
Då var det stopp där.
Ja, okay,
även om han försökte kontakta mig så blev
just
det stopp.
Just det.
Mm. Försökte han få till en riktig träff någon gång?
Eller? Nej.
Nej, det var liksom bara för att det var för att manipulera och få bilder till sig liksom.
Men han sa att han bodde i Göteborg så att han hade koll på mig, sa han.
Ja.
Det var inte sant.
Okay.
Men han sa att det, så att jag var ju livrädd varje gång jag skulle gå ut.
Ja. Så till en början så ljög han om att han var en tjej.
Ja.
Och skrev. Och sen under tidens gång så kom det fram. Då,
ja, precis.
Ja, okay.
Så det, allting ändrades under gången.
Ja, men han berättade aldrig liksom vad han hette eller hur gammal han var eller sådär.
Nej. Jag visste ingenting.
Nej.
Jag visste bara att han ville mig illa.
Ja,
ja.
Så att, han hade ett smeknamn. Nu vet jag inte om jag kan säga det eller om det, men det tror jag. MB brukar han kalla sig.
Okay.
MB?
Ja.
Okay.
Det var hans smeknamn och det var det som jag visste om honom.
Ja. Men på Skype och sådär, där sparas konversationer eller?
Mm,
ja.
Det gör det.
Ja, just det.
Allting sparas där, så de gick in och kollade.
Ja.
Gjorde de.
Just det.
Mm.
Ja, herregud alltså.
Ja, verkligen. Alltså det... Ja, det är så svårt att förstå att sånt här händer.
Det är
att folk är så extremt sjuka i huvudet som utsatt andra för det här.
Ja.
Men kan du fortsätta berätta vad, när ni fick reda på det här, vad polisen tog din dator, de stängde ner konton och så vidare. Vad var liksom nästa steg för att gå vidare?
Ja, det blev, jag fick komma till BUP eftersom jag var ju bara 17, så att, det blev ju ingen riktig psykolog och allting sånt där.
Mm.
Utan det blev i BUP då. Så att jag fick hamna där och då var det utredningssamtal och det var samtal med poliser och det var brottsofferjouren. Och det var... kuratorer tror jag det var också.
Ja.
Alltså flera olika.
Mm.
Så det var samtal med polisen. Jag fick gå igenom exakt allting som har hänt. Och den varade ungefär 3 timmar. Och sen så var det brottsofferjouren en gång i veckan. Och det var kurator på skolan. Ja. Mm. Och under hela tiden jag gjorde detta så arbetade ju polisen hela tiden med att försöka hitta den här personen.
Mm.
Ja.
Men det, jag höll mig ganska mycket borta från att få reda på vad som hände. För att jag kände det att så länge inte jag vet någonting så kanske jag mår bättre av det. Liksom.
Ja, just det.
Och till slut så ändå.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Och kanske kan ha varit ett halvår senare.
Mm.
Då så får jag ju då meddelande från min pappa som säger att polisen ringde och de har tagit honom. Han är fast.
Åh, herregud.
Var det ett halvår efter att anmälan hade gjorts typ, eller?
Ja, men jag tror det.
Ja. På ett ungefär.
Ja.
Ja.
Ska vi se här.
Men jag tänker typ så här. I och med att man har kontakt via Skype och sådana grejer. Liksom, så borde det ju gå och hitta via IP-adress på någon vis. Ja. Men det kanske inte är så lätt som man tror.
Nej.
Han hade ju säkert tänkt på det och förnya sin adress eller liknande. För att komma undan så länge som möjligt.
Ja.
Ja, men precis.
Ja.
Nej, men när de då fick tag i honom där så hittade de ju hemma hos honom så hittade de, om det kanske var 8 stycken hårddiskar. Ja. De hittade flera olika telefoner.
Mm.
Och allt där så hittade de ju bilder på mig och de hittade bilder på även av de här 12 andra tjejerna då. Och han var, nej men jag vet inte hur de hamnade här. Gud vad konstigt. Så att det fanns ju alltså hur mycket bilder som helst och hur mycket videos som helst och det fanns sms-konversationer och han nekade ut allting som hittades där. Men i alla fall när han väl hade blivit hittad så blev det ju planering för rättegång ganska fort därefter. Jag vet inte riktigt hur allting gick till eftersom att jag var ju inte 18 så att jag var inte den som blev liksom ansvarig i det hela så att till att få veta saker utan det var ju min pappa då. Och det blev så att en tid därefter så fick vi åka till Dalarna har jag för mig att det var och där så blev det rättegång och vi var där i 2 dagar. Och jag fick ju inte lov att träffa de andra tjejerna utan alla är ju liksom sekretesslagda. Jag blev sekretess K, blev jag.
Vad innebär det då?
Ja, jag var sist i...
Ja, okej.
Ja, jag var sist av alla typ.
Ja.
Så att det var ju A, B, C, D, E, F, G, H, I, K.
Ja, just det.
Jag fick inte träffa de andra tjejerna som sagt. Men jag fick veta att den yngsta, hon var 9 år gammal när det hände.
Fy fan.
Och där var det liksom inte bara att han hade sett henne via datorn utan han hade liksom våldfört sig på henne.
Nej.
Nej, fy fan.
Ja.
Men om vi kollar på hans hur hans liv såg ut. Om han bodde i en lägenhet där då.
Ja,
i Leksand.
Ja.
Hade han... För det finns ju många man hör talas om som ändå lever normala liv och gör det här i hemlighet som ett dubbelliv typ. Mm. Men hade han fru och Nej. Barn eller? Det var liksom att han var ensam och det var där han gjorde liksom.
Ja, precis. Det här var liksom hans grej.
Ja.
Och det här är typ 10 år sedan så han var typ närmare 60 då eller någonting eller?
Ja, jo men det måste det ju ha varit eftersom han är 69 idag. Precis.
Ja. Ja, men precis.
Ja.
Vad jobbar han under tiden eller vet man det?
Jag har absolut ingen aning.
Nej.
Jag har ingen aning vad han håller på med eller vad han höll på med. Men jag tänker ju att alltså nej, alltså jag vet verkligen inte.
I och med att det måste ju vara så mycket tid som han lagt ner på att göra det här liksom, så kan han ju inte ha levt något dubbelliv.
Nej.
Alltså, nej, men, jag menar så, nej, men mycket, som, så mycket som han var på dig och höll 6, på
timmar,
och liksom. Det var flera andra.
Ja. Nej, det här måste ju ha varit hans enda liksom grej.
Ja.
Ja.
Mm.
Fan.
Efter att du var uppe i Dalarna då.
Mm.
Då var det typ förhör eller var det rättegång?
Det var rättegång.
Det var rättegång, så då, ja, då var han där också eller?
Han var där inne, ja.
Ja.
Så jag var där med min mamma och min, ja, pappa hade jag med mig som stöd.
Ja.
Mm.
Och första dagen där då så blev det liksom att jag fick massa frågor. Jag fick svara på vad som hade hänt och hur allting hade gått till.
Ja.
Och under hela tiden så satt han ju bredvid.
Ja.
Men jag kollade inte på honom, så jag visste inte ens hur han såg ut.
När du kom in där,
ja,
var han redan i rummet då?
Han var
eller?
Redan i rummet, ja, men jag tittade inte, jag tittade åt andra hållet.
Ja.
Så det var inte förrän en månad sedan jag fick reda på hur han såg ut.
Aha. Men kommer du ihåg känslan av hur det var, ja, det att var, gå in i rummet liksom?
Det var den största skräckupplevelse jag någonsin haft.
Mm.
Ja.
Alltså någonsin haft. Det kändes ju liksom som att jaha, här går jag och nu ska jag dö.
Mm.
Ja.
Det var så det var.
Men då fick du gå in i rummet ihop med...
Med min mamma och pappa.
De gick bredvid dig in där.
Ja, och ja, advokaten och, ja, och försvararen och allt vad det var.
Ja.
Och så fick vi sitta där inne i några timmar och svara på frågor. Och ja, sen så när det var hans tur då gick jag ut. Och sen under tiden så visade de även upp den här filmen som han hade gjort då på mig.
Mm.
Som hade legat ute. Och då sa jag liksom till mina föräldrar att det här ska inte vi titta på.
Nej.
Inte ni och inte jag. Och,
mm.
Utan vi går härifrån. Ja. Och det gjorde vi. Så vi gick ut därifrån.
Ja.
Och sen så under tiden som att liksom den här rättegången höll på att ta slut så blev jag väldigt sjuk. Min feber gick upp jättemycket.
Ja.
Så jag hade nästan 40 graders feber för att jag blev så påtagen, ja, av allting som hände där.
Ja.
Så efter det så minns jag typ ingenting.
Nej.
Den, jag bara minns att vi kom till hotellrummet och jag däckade direkt.
Var det efter
jag...
första dagen då? Eller?
Ja, precis.
Ja.
Mm.
Och sen nästa dag så var det bara träff med advokaten och sen så åkte vi hem.
Ja.
Mm.
Vad sa advokaten? Kommer du ihåg någonting från andra dagen? Liksom,
om... Nej, det var liksom att du har ju skött dig jättebra.
Ja.
Du har gjort ett jättebra jobb.
Mm.
Och hade inte du anmält så hade det aldrig kommit fram med de andra tjejerna heller.
Ja.
För
det
att
bra.
Ja.
Ja, var du den första som gjorde en anmälan mot,
ja,
honom, eller?
Ja, vad min advokat sa, så var jag den första som hade gjort anmälan.
Ja.
Och det var då de hittade de andra tjejerna.
Jaha, de gjorde det liksom i hans material, om
precis,
man säger.
Precis.
Men han i rättegång, liksom, sitter han där fortfarande och förnekar på plats liksom, att det här har inte jag gjort?
Ja, han nekar allting. Nej, jag vet inte hur hennes... Liksom hur bilder på henne hamnade i min dator. Det måste vara på grund av att
han har
liksom, annan
han har 8 hårddiskar i sin lägenhet liksom.
Ah.
Alltså jag tänker hur kan man förneka en sån grej? Det känns ju bara.
Ja.
Men så efter dag 2 så åkte ni hem.
Mm. Då åkte vi hem.
Vad väntar man på ett beslut då, eller hur går processen till?
Då går man runt och väntar på ett beslut. Jag tror det tog 2 veckor innan beslutet kom. Eller en halv kanske.
Ja.
Och
vet du om han var han häktad under den här tiden?
Minns inte faktiskt.
Nej, nej.
Men det tror jag.
Ja.
Jag hoppas det.
Ja, det måste ha varit.
Ja, absolut.
Mm.
Och sen så kom domen då efter 2 veckor.
Ja.
Och då kom domen att han får 2 års fängelse.
2 år?
2 års fängelse.
Nej, men vänta lite här nu.
Kom det fram att allt det här och att han hade förgripit sig på den här 9-åriga
tjejen? Ja, gud. Ja,
blev han fälld för våldtäkt mot den här 9-åringen?
Vet ej. Jag tror... det jag har här det är att han har blivit fälld för grov utnyttning av sexuellt poserande av barn. Mm. Och liknande grejer. Jag tror även att det står att han har våldfört sig på barn.
Ja.
Men han har ju ett register sen innan den här grejen också.
På allt det här?
På allt det här. Och ja, men, nu efter.
Det är inte grejer efter också?
Ja.
Och efter att han kom ut liksom.
Mm-hmm.
Men är inte det här fruktansvärt jävla konstigt?
Jo, det är så jävla fel.
Hur många offer pratar vi om?
Vi är 13 sammanlagt.
Ja, som vi vet.
Som vi vet.
Alltså, tänk tider. Hur länge har han hållit på med det här? Det kan vara ju 30 år.
Ja, ja.
Man vet ju inte. Jag tycker det är fruktansvärt konstigt att en sån här gubbe får 2 år i fängelse. Är inte det? Även med det vi har på papperna här liksom.
Ja.
Nej, jag mår fan illa bara att tänka på det. Ja, att det en så sån här kille kommer... Det tror fan ja. Inte han lär sig någonting på 2 år.
Nej.
I fängelset.
Jag menar, nej, det här, han målade gött där inne, vet du.
Det här ger ju en signal till att ja, det är okej att bete sig illa i Sverige.
Ja.
Lite så faktiskt.
Ja, ja, det är så jäkla sjukt. Ja. Och vilket jäkla hån för oss som har blivit
ja,
utsatta.
Ja, ja.
Ja. Bara, jaha, här går du och förstör våra liv. Men ja. Du ska få komma ut sen om 2 år och fortsätta.
Ja. De har ju säkert bara skrapat på ytan med. Du vet, tänk hur mycket det finns som vi inte vet.
Nej.
Ja, nej, fy fan. Ja, förlåt alltså. Ja, jag blir vansinnig.
Ja, nej, usch, det förstår jag.
Men har du kommit i kontakt med någon av de andra offren? Gjorde du det under tiden eller nu i efterhand? Har ni pratat alltså, någonting?
Jag har försökt få reda på vilka det är. Alltså, jag har skrivit så här stora tjejgrupper på Facebook och jag har allting sånt här för att jag känner att fan, jag vill bara kolla att de är okej.
Ja,
jag vill bara kolla att de lever och mår bra.
Jag tänker på den här 9-åringen typ. Hur fan mår hon idag? Ja, jag vill bara ringa henne och bara tja, läget.
Ja. Nej, men
det,
alltså,
det är så länge sedan också.
Ja, det är... Nej, jag vet inte. Nej, jag har inte pratat med någon.
Nej.
Jag har inte fått något napp överhuvudtaget. Nej. Förutom för kanske men för 3 veckor sedan. Då var det en tjej som skrev till mig och sa hej, jag såg att du... kommenterade på den här sidan med akta dig för dessa.
Ja.
Så under den här, där han dök upp så skrev jag att jag var utsatt för denna mannen.
Ja.
Snälla, var försiktiga och ta hand om er.
Ja.
Då var det en tjej som skrev till mig och bara hej, jag såg att du kommenterade där. Jag var också utsatt för honom.
Mm.
Och jag vill bara säga tack för att du liksom skrev det och liksom frågade hur du mår idag och sådär.
Ja.
Mm. Och sen så sa jag det, men jag mår bra. Jag mår verkligen bra idag.
Mm.
Och hur mår du och hur är allting med dig? Så vi pratade lite grann. Och då sa hon att hon är rädd. För att han har börjat komma efter tydligen sin offer. Har de berättat i en annan podcast?
Mm.
Jag vet inte vilken podcast det är för att jag vill inte lyssna på den.
Nej.
För att jag, ja.
Ja.
Men det var väldigt skönt att höra från henne liksom, att höra det att nej, men hon är okej. Hon har startat ett eget företag. Hon, liksom, hon kämpar på. Och...
Var hon typ i din ålder? Eller?
Ja, hon är typ i min ålder. Ja. Hon är lite yngre, men hon är ungefär.
Ja.
Så det känns som en, vinst liksom, att hon mår bra.
Mm.
Jag mår bra.
Mm.
Så att min största dröm nu är ju liksom att en av mina största drömmar just nu, det är ju att kunna få hitta de andra tjejerna liksom, och bara höra att de är okej.
Mm.
För att är de okej, då kan jag också känna att jag är okej.
Ja.
Mm, precis.
Ja, det är klart. Men vad, ja, fy fan. Vi får hoppas att det kanske är någon av dem som lyssnar på det här eller hör det via någon annan. Vi får väl se. Men vad hände efter att du hade kommit hem och domen hade kommit så där efter 2 veckor?
Mm.
Vad hände något mer efter det liksom?
Nej,
det var bara att du fick meddelat att
här är domen.
Ja, här är domen. Det här straffet fick han.
Ja.
Vad var reaktionen liksom? Hur reagerade minst typ dina föräldrar? Och...
Vi blev... Jag tror vi både blev glada och arga.
Ja.
Mm. Vi blev så glada för att woohoo, han fick fängelse. Och sen bara, vad fan? Han fick 2 års fängelse i den här skämt, eller?
Ja.
Så att, alltså hur glad jag än var för att herregud, han fick fast honom.
Ja.
Fy fan, vad skönt.
Ja.
Så kändes det som ett hån.
Ja.
Men alltså han har inte kontaktat mig och jag hoppas att han håller sig borta från allting som har med unga tjejer eller unga killar eller barn överhuvudtaget att göra, och jag hoppas att alla vidriga människor som håller på med sånt här gör det.
Ja, precis. Och det här är ju så jäkla bra att prata om också, för det finns säkert många där ute idag som där det pågår just nu liksom, som blir utsatta för det här.
Ja.
Och att du berättar din upplevelse och de varningssignalerna som kom och hur de faktiskt jobbar för att manipulera människor och komma fram till det här.
Ja, men precis. Det här var ju liksom min historia. Det här är ju liksom det jag har varit med om. Mm. Men sen är det ju alla andra som inte har fått sin röst hörd. Och alla andra som behöver den hjälpen och som sitter där i sitsen hemma nu och mår skitdåligt.
Mm.
Mm. De vet väl säkert inte, hur ska jag ta mig ut? Hur ska jag göra? Mm. Är det här mitt fel?
Ja. Mm.
Och det största jag kan säga är bara nej, det är aldrig ditt fel.
Mm.
Mm. Aldrig.
Men nu också så mycket liksom med sociala medier. Man vet ju bara så här, på Snapchat till exempel.
Ja,
hur lätt det är för folk att uppge sig för att vara någon annan. Liksom, mm. Och spara material och manipulera. Alltså,
alltså man har ju hört mycket även om TikTok nu. Liksom, om att det har blivit så stor trend. Det är ju folk i alla åldrar där.
Mm.
Och det är ju framförallt också mycket barn. Som kör danser och allt sånt där. Och de har ju hört att det är väldigt många som börjar typ där. För att sen ta kontakt via meddelanden och allt sådär.
Ja,
det är jättesjukt. Ja, då har vi fått in lite frågor om detta.
Mm. Mm.
Första frågan jag har fått var en väldigt populär fråga. Du berättade ju att du berättade för din familj till slut.
Ja.
Men alltså jag kan ändå tänka mig att det var mycket tveksamheter att hur ska man berätta och hur förklarar du liksom det här för din familj?
Mm. Ja, jag tror väl att om man ska se det från andra så liksom, hur berättar man för sin familj? Då tror jag nog bara att det är riva av plåstret faktiskt.
Mm.
Det kanske låter jätteenkelt och dumt, men jag tror verkligen att det finns inget enklare sätt än att säga att vet ni vad, det har hänt en grej. Jag mår jättedåligt, men det är någonting jag måste berätta. Jag har blivit utsatt, inte att jag har gjort det här, för du har inte gjort någonting. Du har blivit utsatt.
Mm.
Och det är väldigt viktigt att komma ihåg att jag har blivit utsatt för det här. Jag mår jättedåligt och jag behöver hjälp.
Ja.
Mm.
För att det här är någonting som man behöver hjälp med. Det här är ingenting du kan magiskt klara av själv. Även om man kanske tror det, så behöver man hjälp ibland.
Ja.
Och då är det viktigt att säga att det här har hänt mig. Jag har blivit utsatt. Jag behöver hjälp.
Hjälpte det dig mycket? För din dåvarande pojkvän var med dig när du berättade, va?
Ja, det var han.
Ja. Så om det är så att någon lyssnar som har blivit utsatt eller blir utsatt just nu, skulle du rekommendera liksom att man kanske...
Ja, alltså känner man sig trygg, om man har en partner och man känner sig trygg med sin partner och vet att den här partnern skulle aldrig döma mig.
Ja.
För att det finns även så, alltså de som har partner som kanske dömer om någonting sånt här skulle hända.
Ja.
Så absolut, ta med din partner, om inte det är en bästa vän, en kompis, en, det kan alltså vara allting från en pedagog till till en partner då.
Mm.
Så att vem du än känner dig trygg med att ha med dig när du berättar för någon.
Mm.
Absolut.
Men det var det jag tänkte fråga innan, i och med att klippen delades överallt och det skickades länkar och så vidare.
Mm.
Var det liksom inte folk i skolan då som dömde dig och sa taskiga grejer på grund av att de hade sett det här?
Nej, alltså jag tror aldrig att det var någon som såg den i skolan.
Nej, okej. Okay.
Utan jag vet ju att den skickades ut, men jag tror att vi hann stoppa allting innan det liksom blev någonting där.
Bra.
Utan det var ju mina föräldrar och mina morföräldrar och farföräldrar och
ja, precis.
Just sånt. Det. Ja.
Men hade det varit det så hade det mycket väl kunnat vara så. Men jag tror även att folk skulle ha större förståelse och förstå att det här är ett brott, inte någonting som jag gjorde för skojs skull.
Ja.
Nej, precis.
Så att, då tror jag verkligen att folk har varit så här, men herregud, är du okej? Okay? Ja. Jag hoppas det i alla fall.
Ja. För jag tror det är ganska många där ute som kanske är oroliga för att de ska bli dömda om en sån här grej skulle komma ut.
Exakt.
Och skulle man bli det, då är det bara att veta det, då är det de som har fel.
Ja.
För att det här är ingenting att döma. Det här är någonting att hjälpa.
Ja, precis.
Exakt.
Exakt.
Ja.
Kör du nästa, Kalle?
Ja, det här är en fråga som några har skickat in.
Mm.
Finns det något du hade kunnat få höra innan för att det här inte skulle hända?
Oj.
Det är en väldigt klurig fråga.
Ja, alltså, det är väl självklart det hade gjort det. Jag tror att hade det funnits mer information om internet då, och om grooming och om alltså just hur farligt det kan vara på internet, så tror jag absolut att jag hade bara alltså inte svarat. Så jag tror, hade det funnits mer information och det hade pratats om kanske i skolan, eller hade det pratats om på nätet, så hade det absolut inte hänt.
Nej.
Det tror jag definitivt.
Ja. För det känns som att det ändå alltså att det pratas mer om det här idag, men det går väl hand i hand med att sociala medier och allting blir större också. Liksom, att föräldrar och sånt liksom också är mer med i det, att det här kan hända.
Men precis. Ja. Men har man ett litet konto med kanske typ 300 följare som jag har, då är det så här, aha, men det är liksom min mamma och min kompis som följer mig. Vad ska de göra? Utan det behövs ju komma ut för att andras röster också ska få höra så att det här händer. För annars så försvinner det bara in i tomma intet. Liksom.
Ja.
Då blir det bara en av alla andra.
Ja.
Så att det här behövs höras.
Mm, verkligen. Verkligen. Ja. Här kommer en fråga som en tjej undrat. Hur snabbt gick det från att det är liksom oskyldigt snack tills att det börjar hotas och sexsnackas och allt sånt? Hur lång tid tog det? Hur mycket skrev han innan liksom du fick en hotbild på dig? Liksom?
Det gick väl kanske på en dag.
Ja, det gick så snabbt.
Mm. Ja. Så fort att jag kom hem, då började det ju. För att när jag var där borta på sommarstället, liksom, då var det, men lägg till mig på Skype. Och sen så fort jag kom hem, då började det. Han hade ingen tid att slösa liksom, utan det var direkt.
Ja.
Så att det behöver inte alltid vara liksom att det går långsamt. Men det kan absolut ta tid också. Ja. Men känner man sig osäker från början, så backa direkt.
Ja. Mm. Nästa fråga då. Linda, hon skriver så här. Hur stöttar man offret bäst som anhörig? Typ vän, familj, om man jobbar med barn som har blivit utsatta.
Jag tror det allra viktigaste man kan göra, det är att intala personen det här att det aldrig är personens fel. Och det har jag sagt många gånger nu, men jag tycker det är så himla viktigt att trycka på det. Liksom att det inte är ditt fel, och sen lyssna på vad den personen behöver. Vill personen sitta ensam i ett rum, då är det okej. Vill personen ha kramar, vill personen ha massa choklad för att det är det som får den att må bra.
Ja.
Ge personen det.
Ja.
Allting som kan behövas för att personen ska må bra kan man ju hjälpa till med.
Mm.
Behöver personen ta en tid av jobbet, skolan, alltså låt personen ha det, för all läkning har sin tid.
Ja.
Så fråga personen själv, jag vet att detta är tufft, vad kan jag göra för dig? Ja. Jag vill hjälpa dig.
Ja.
Och det är så man lättast kan hjälpa, genom att fråga. Och om personen säger nej, jag vet inte, så är det okej, men jag är här.
Ja.
Jag är här, och jag säger inte bara att jag är här, utan jag är här för dig.
Mm.
Och det tror jag är jätteviktigt.
Mm. Gör du någonting, nu är det jag som frågar, men gör du någonting idag för att bearbeta det som har hänt eller så? Eller känner du dig, vad känner du att du är på för plats? Mår du bra sådär idag?
Ja, alltså jag mår jättebra idag.
Ja.
Jag har levt med psykisk ohälsa sedan jag var 9 år gammal.
Ja.
Men jag har aldrig mått så bra som jag gör idag. Jag skulle säga att jag är frisk.
Ja.
Jag har en fantastisk son. Jag har en jättefin sambo. Jag har bearbetat det som har hänt.
Ja.
Och jag bearbetar det ännu mer nu när jag får möjligheten att göra sånt här.
Ja, precis.
Och jag tror jag mår som allra bäst när jag får chansen att hjälpa andra.
Ja.
Mm.
Så att jag mår bra idag.
Ja.
Det gör jag. Och det finns, det jag vill att andra ska göra också.
Ja. Det är jättehärligt att höra det.
Mm. Ja. Men alltså, jäklar, stort tack för att du ville komma och gästa oss.
Ja, men tack själv. Tack för att jag fick komma.
Ja, det är så grymt att du ville vara med.
Och det känns än en gång, det känns så viktigt att ta upp något sånt här, även om det är ett känsligt ämne, så så måste det tas upp.
Ja,
folk lär sig och lyssnar och tar det vidare till sina barn och lär sig varningstecken och allt sånt, för att vi ska kunna hindra det här i framtiden.
Ja, precis. Ta telefonen från era barn om ni känner er osäkra.
Ja.
Eller visa era föräldrar om ni känner er osäkra. Jag menar, det är rädda er själva. Verkligen.
Ja. Mm.
Precis.
Ja. Får jag bara fråga, vad händer i ditt liv nu?
Ja, det måste vi fråga.
Vad gör du just nu och har du några planer framöver?
Drömmen är, jag har två drömmar. Ja. Drömmen är att få hjälpa andra. Antingen att föreläsa på skolor om detta.
Ja.
Eller på något sätt så. Sen så håller jag på att utbilda mig till undersköterska inom psykiatrin. För att jag vill jobba med folk som mår dåligt och visar att det finns en väg ut.
Ja.
Och sen så vill jag jobba med film.
Ja.
Och det är det.
Ja. Ja. Skitbra ju.
Ja. Det låter ju nästan som att det kan bli en dokumentär i framtiden då.
Det får vi verkligen
det
hoppas.
Blir ju kompromissen på det här.
Jajamän, måste det bli.
Hoppas det.
Ja. Ja, spännande ju. Men stort tack, Emily.
Tack snälla.
Stort tack.
Glöm inte att du kan få ännu mer innehåll från oss i JLC med våra exklusiva bonusavsnitt Naket och nära. Med Mellan himmel och jord plus i samarbete med Acast kan du få tillgång till alla våra vanliga avsnitt reklamfritt samt exklusivt innehåll i den podcast-app som du själv helst väljer att lyssna igenom.
Exakt så klicka på länken i vår podcast avsnittsbeskrivning för att signa upp dig direkt.